Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty.
Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är.
Exakt. Indie Beauty står ju för Independent Beauty. Skönhet på dina villkor och för din egen skull. Och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från måsten, skam och känslor av otillräcklighet.
Där är jag helt med, Indie Beauty.
Jag med.
Det är så jag vill att skönhet ska vara.
Ja, men verkligen.
Och vet du vad som är nytt för i år, Sofie?
Berätta.
Från och med i år så skänker Indie Beauty 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället.
Ja, kraften i tillsammans.
Ska jag säga en sak nu då? Som jag, det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en keps. Och den tycker jag ändå så, på sommaren, skydda sig från solen.
Jättebra, jag älskar kepsen.
Men det bästa, de bidrar till Suicide Zeros viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så, för varje såld keps så går hela vinsten, 100 kronor, direkt till Suicide Zero.
Då kan man liksom göra nytta både för samhället och sin hud på en och samma gång.
Ja, och kepsen kostar 169, men alltså hela vinsten går då som sagt till Suicide Zero.
Mm.
Så om man vill göra skillnad när man är där ute i solen, nu när den börjar titta fram, då ska man välja den här kepsen. Den säljs exklusivt på indiebeauty.se och på Apotea. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Vi ses med kepsarna på.
Tack, Indie Beauty. Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom?
Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning.
Mm.
Vi är ju då skapta för att klara av stress, men vi behöver också återhämtning. Om du utsätts för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen, så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning, besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 428 av Ångestpodden.
Hej. Hej! Då är jag sjuk för fjärde gången i år.
Ja.
In i liksom första veckan i april.
Ja, men vi behöver inte vara i det. Jag fattar att det är piss.
Alltså det är också speciellt piss för jag och Emil har precis blivit sambos. Och det är så kul för senaste veckorna har ju folk frågat mig så. Hur har det varit? Hur är det? Och jag bara så, det är underbart. Vi är nykära tills man blir sjuk. Mm. Och man bor på 28 kvadrat ihop. Och den ena hostar. Så, alltså, vi har varit ovänner.
Ja, alltså jag lider mig båda faktiskt.
Det är liksom så. Nej men du vet, alltså det har liksom varit en sån jävla prövning. Alltså jag tycker så synd om både mig och Emil. Alltså jag tycker så jävla synd om oss.
Ja.
Och jag förstår att man bor större om man har möjlighet och råd. Mm. Så mycket kan jag säga. Men, ja.
Men det är ju heller inte synd om er par skulle jag då säga. Med tanke just på det. Dagens avsnitt.
Ja.
Där vi ju till och med kommer börja prata lite om det ska införas en parskatt.
Ja, just det.
Jag tycker det är otroligt kul.
Nej men, nej men idag har vi ju med oss Amanda Romare.
Ja.
Alltså denna fucking ikon. Alltså hon kommer vara en ikon för 2020-talet.
Ja. Författaren till den mycket välkända boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig.
Jag skrek under hela läsning, lyssning. För jag har ju både läst och lyssnat på boken.
Ja.
Men alltså allt är så relaterbart. Även om det är 5 år sedan jag var singel.
Mm.
Så dels relaterar jag till mitt singelliv. Men också till att så vara kvinna i den här samtiden.
Ja, och då kan jag ändå säga lite så, ge dig en brasknapp i att jag fattar att du kan känna igen dig. Men vissa saker har förändrats så grovt mycket i datingvärlden, ja. Bara de senaste typ 2 åren. Mm. Jag tycker också det är så jävla skönt, för jag tycker man ser mer och mer, alltså både typ på Insta, mycket på TikTok får jag upp att så här, ja men just att liksom dating just nu är extremt toxiskt och att miljön bara är ja, åt helvete på många sätt.
Ja, men ja. Och ni ställde ju också massa frågor och det här avsnittet är så fullproppat med så roliga saker.
Ja,
så
att och inte tips.
Nej.
För jag vet inte, vissa av er som ställde frågor kanske vill ha det, men så nu utgick vi mycket från typ mig och Amanda också, som är så här, man vill inte ge massa tips, för dels vill man inte ha tipsen och man vill heller inte höra tips från någon som har träffat någon.
Exakt.
Alltså för man är bara så dra åt helvete typ.
Ja.
Ja, förlåt.
Men också när det är så.
Förlåt för bitterhet. Men...
Han finns där ute. Hon finns där. Hon väntar på dig. Han väntar på dig.
Ja,
alltså man är så. Men... Alltså jag måste också bara säga att den här boktiteln är... Alltså jag vet inte ens när jag har reagerat så över en boktitel. Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Alltså,
ja, den är ju ganska relaterbar oavsett vilken stad man bor i, tänker jag.
Ja, alltså verkligen. Men också, jag så snälla, halva Karlsson. Skoja, hela Karlsson. Bestod av killar som inte fick mig när jag skojar. Så.
Som inte ville ta i mig med tång.
Alltså verkligen. Alltså,
vi så. Säger inte mer än så.
Vi rullar däremot intervjun med den absolut färgstarkaste personen jag någonsin har träffat, tror jag. Amanda Romare.
Varsågoda! Hej Amanda och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack!
Så jättekul att vara.
Ja, det, alltså, det första jag sa till dig var ju så, jag är fangirl! För jag
blev generad.
Du behöver inte. Men du ska få berätta, för de som inte vet, vem är du?
Ja, jag har ju det senaste året varit med om en sån här helt galen resa att jag släppte min debutroman Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Så då efter det har mitt liv sett jävligt annorlunda ut på gott och ont. men sen är jag ju också mycket mer. Vi pratade om Bajen, jag är en sportälskande liksom 30 4-åring om 3 veckor. Så det... mm. Och jag jobbar både med media och att skriva, men också mycket med psykisk ohälsa. Jag driver en stiftelse för unga och därför så har jag också följt er under en väldigt lång tid. Så att jag är så också kul. Fangirl.
Fy fan vad kul.
Ja. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Tyvärr så går det liksom nästan direkt till mitt... liksom, ångest ligger så nära mitt dagliga liv. Liksom. Så alltså, det är nästan vardag. Alltså så typ på... Ja, alltså... Både också sorgligt. Men, ja, men att det är liksom speciellt också efter boken så har det verkligen, när man var en ångestfylld person innan och sen får så mycket exponering så är det ju ett jätteprivilegium att vara med om. Men ångesten är som en ryggsäck hela tiden. Så jag tänker väl att det är liksom en ryggsäck, ett mörkt moln som de flesta av oss bär.
Ja, och men kunde du vara så bara, men gud, om det här bara går bra, om det här bara blir liksom en jävla succé, då kommer min ångest försvinna.
Ja, ja men så tänker man väl. Ja. Speciellt också, jag har ju började liksom jobba inom media när jag var 20 och startade upp mitt produktionsbolag och sådär, och då liksom jobbar man hela tiden mot målet.
Ja.
När man lyckas den långa vägen. Och sen nu när liksom det bara exploderade så tänker man ju att man ska må bra också. Mm. Och när ängslan nästan blir ännu större, för att då kommer alla katastroftankar. Mm. Alltså jag har aldrig haft mer katastroftankar än vad jag har nu. Och det är ju... ja. Lite också smärtsamt att upptäcka.
Jag vet. Alltså,
det blev inte jättemycket bättre. Samtidigt som jag liksom hatar att säga det, för att jag vet ju också alla som kämpar där ute. Liksom, ja. Så man ska inte minimera den kampen. Liksom. Men att det har varit konstigt. Sen tillåter man sig kanske att känna lite mer nu. Mm. Alltså innan så hade man bara, jag måste jobba. Exakt. Nu finns lite utrymme och också tycka liksom så synd om sig själv.
Ja, fan vad sant det är. Alltså, ja.
Och det måste man med få göra.
Ja.
Ja. Mm. Ja, alltså det här, det är väldigt många som säger, ta inte på dig offerkoftan, och jag bara, va?
Ni är så mysig.
Den är så skön.
Ja, den är så jävla trygg. Ja,
jag vet att den inte är liksom, allmänt liksom, omtyckt, men jag har svårt att släppa den.
Nej, men du sa ju det, du har ju liksom skrivit succén, halva Malmö består av killar som dumpat mig. Om man inte, alltså mot förmodan, hör talas om boken. Alltså, hur beskriver du boken?
Ja, alltså det handlar om mitt, eller egentligen, jag har ju inte varit liksom, hållit det hemligt att mycket baseras på egna erfarenheter, men det är en, jag skulle säga att det är liksom en jakten på den tredje dejten och den ständiga kampen med att försöka hitta kärlek och att det faktiskt inte går. För det kan jag... Alltså när jag hänger både liksom med mycket med släkt och familj, och när jag kämpade som mest, för att liksom jag var liksom singel i ett decennium och när man då liksom, det var så lätt att liksom mina kusiner och så bara, ja men det är bara när du minst anar det så det kommer att hända, det är den härliga meningen. Och men när det inte händer då liksom, när man går på 50 dejter och ingen ens vill träffa en mer än 2 gånger. Mm. Alltså ofta var det så liksom, jag kunde kanske få till en andra dejt men inte mer. Mm. Fast man tycker att man ser ganska bra ut, man är rolig, man har fan köpt en ny Prada-parfym liksom.
Så, vad fan begär ni?
Ja, så liksom går det ändå inte. Och det kände jag typ att när jag gick igenom den här resan då, så försökte jag liksom söka lite tröst i så här annan kultur och läsa mycket böcker, se serier, alltså Sex and the City, Girls, för att få en boost. Och jag fick en boost, men jag fick också liksom, jag kunde inte riktigt känna igen mig. Alltså för i det här liksom att, som sagt, att aldrig kom till skott liksom, att man aldrig fick till det på riktigt. Och också, ja, så att då kände jag att jag ville skriva boken. Eller det hände lite också liksom, automatiskt. Ja. Att jag var tvungen att skriva den. Men, att, men just det här att kunna gestalta... Jag får ofta är det liksom ändå någon tjej i en film som ändå har... Liksom, hon får ändå killen till slut.
Ja.
Och hon har ändå liksom de här liksom egenskaperna som ändå är ganska gulliga, roliga. Mm. Men om det liksom bara liksom står... och stampar typ, och det liksom, ja, då det känner jag ändå var liksom viktig typ. Och också det här att äga skammen på något sätt. Ja. Alltså för man är så man skäms så jävla mycket när man dejtar ju. Ja. Mm. Så då att våga liksom skriva om det. Mm. Alltså det här, jag hörde den här Petri historia hade så om Dante Allegri och han liksom såg en kvinna två gånger och blev helt besatt av henne. Och jag bara, det har man aldrig snackat om. Hur skamligt det skulle vara. Men här går vi runt i de olika städerna och exakt. I byarna och liksom blir man kär efter första dejten eller liksom blir man till och med kär om man bara skriver på Tinder så får man en sån sjuk skam.
Ja, det är så...
Och det var, känner jag var skönt att vara transparent och berätta om.
Liksom. Ja, det är ju det man känner igen sig i boken. Alltså det är därför man bara läser vidare för att det är så jävla skönt också. Nej, men jag kan med tycka att så här, att man också, om man pratar om så den dejtande kvinnan eller att man ska äga det här och typ också bli boostad av Sex and the City och Girls och så här, typ så, nu ska jag plocka fram min Samantha. Alltså jag kan ju göra det, men jag känner ju ändå då att jag typ så lajvar en version av mig som inte är jag, för jag har inte den pondusen som jag kan spela typ att jag har.
Exakt. Alltså det är verkligen så att man sätter på sig ett ansikte eller en ny roll. Att vara liksom...
Men jag ska, nu ska jag älska och dejta. Man bara... Jag gör inte det.
Och äga liksom one night stand. Att man bara, jag är en tjej som gillar det. Och så liksom har man ett och bara, men gå inte.
Jag vet, och så är man jättekär. Men, och fy fan, men ni vet också, och jag också så i typ sex, jag har haft en jävla nu, någon konstig så här, kollat om Sex and the City, jag kan inte heller riktigt släppa det. Mm. Så jag tittar och tittar och tittar. Men då är jag också så här, de har så mycket så relation. Alltså då, när de väl börjar dejta, då är det så, de ses så 8 gånger.
Ja.
Alltså, det är bara, man är så, det där har för fan aldrig hänt. Och också så att de springer på någon på gatan som de så, vi dejtade för 10 år sedan, man bara, alltså killar, jag dejtade för 10 år sedan, har ingen aning om vem jag är, då minns inte mig.
Det är alltid det också, man minns allt själv.
Ja.
Och sen minns inte en jävel själv.
Och, alltså, jag relaterar så mycket när du skriver om det i boken också, att man är så, men jag kommer ju ihåg klockslag, datum och vad han hade på sig.
Ja.
Och han är så, oj, vi har kanske sett någon gång.
Ja, men jag tänkte på det nu också när jag var hemma på Bjärehalvön och Båstad som jag kommer från, som är ju en ganska liten by. Att då tänkte jag liksom också på de här killarna som liksom någon gång gav en komplimang på liksom, kanske, alltså det, liksom, det var röstning för Lucia, ingen röstade på mig förutom en. Men ändå betydde det så sjukt mycket att det var en kille som tyckte jag skulle vara. Och de kommer ju inte ihåg det idag heller liksom. Eller liksom att, ja, men kommer du ihåg den där komplimangen du gav mig en gång? Men att själv har man lagt alla dem i ett sånt vackert skrin.
för
det händer så sällan.
Men boken är ju som sagt ganska inspirerad av ditt egna liv och ditt egna datingliv. Och när du fyller 30 så känner du så här att, men nu är det dags att faktiskt träffa någon. Varifrån tror du den känslan kom?
Alltså, jag tror det var någonting som hände vid 30. Och det kan liksom låta lite klyschigt. Och jag var inte beredd på det heller.
Nej.
För att jag är en ganska så här, jag anser mig vara ganska självständig. Jag levde ju liksom själv utan att typ dejta alls. Mellan 20 och 30. Hade sex. Varannat år kanske.
Ja, men så här, det är jag.
Ja.
Ja, men det är det.
Ja, men så liksom så att det... Så att det och, men det liksom gick ändå, för jag hade ändå det här vi var inne på liksom jobbet.
Ja.
Liksom mitt så här också psykisk ohälsa, mitt engagemang för att verkligen förbättra Sverige. Ja. Så att så liksom jag hade ändå ett liv, men sen så vid 30 så började dels det komma in en sån här känsla av att liksom brist på närhet, för jag är ingen sån här som kramas eller gosas mycket med mina vänner.
Alltså det är samma person.
Ja, det är helt sjukt.
Jävla sjukt.
Ja, ja, men skönt att känna någon annan som gör det.
Ja.
Nej, men så att då liksom började sakna närhet och typ att när man inte har varit med någon på väldigt länge och bara har legat enstaka gånger så kommer man ju, den manliga kroppen blir ju någonting väldigt, alltså så som man inte alls alltså någonting väldigt exotiskt, men kanske inte bara liksom på ett positivt sätt, utan det blir bara något ufo-aktigt.
Ja.
Och liksom manliga könsorganet, det finns ju liksom.
Nej, men det är så långt ifrån en som man kan liksom inte, alltså man suktar inte ens efter det, för man kan typ inte föreställa sig det längre. Det är så långt ifrån ens egna liv.
Typ. Och skulle någon liksom ta och liksom att man då fick, liksom råkade hända att man fick närhet så blev det så off liksom för att man visste inte alls hur man skulle göra eller vad man, alltså såhär, det är bara liksom det blir så mycket
man behöver
tankar kring
alltså, vad gör man med det?
Ja, exakt. Så att det var väl liksom dels de känslorna som kom att såhär, liksom en längtan över att känna att såna grejer, liksom att det är mer bekvämt. Sen var det också att jag hade ju några situationer som jag nämner i boken också. Även om Bokamand och jag är ju inte exakt samma, men vi är varandras skuggor hand i hand. Men då var det ju till exempel att jag satt på en sån här middag med mina föräldrars kompisar och började snacka om dating och att jag hade svårt att hitta någon och sådär. Och då skämtade en om att ja, men jag var ju inne liksom på Buttricks häromdagen och där finns det såna här uppblåsbara manliga dockor som liksom blåser upp sig själva i vatten. Och alltså, jag menar, om man är ensam så kanske det är en sån man ska ha. Och det är ju liksom så här, men så jag bara liksom tittade så här, skämtar hon? Men det gjorde hon inte.
Nej.
Så det var liksom ett seriöst förslag. Och då det var en av de här liksom att för att jag bara sjönk som en liten alltså som om jag blev typ 10 storlekar mindre av mig själv i själen. Och så och då liksom kände jag också typ att liksom att är det här jag är? Alltså ja, att det, alltså för det är ju en jävligt komisk situation. Men att någon seriöst föreslår att jag ska köpa en manlig Barbara för att jag har någonting annat.
Ja.
Så det var liksom, och sen så blev jag också så inbjuden på 30-årsfester under den här perioden. Och så tänkte jag ändå bara, ja men det är klart det kommer vara någon söting där som man kan spana in liksom. Och så bara upptäcker man när man är på de festerna att det är 7 par och en själv. Och att det verkligen är det. Alltså det är inte liksom att man liksom man tänker att det ska vara någon Bridget Jones-klyscha men att och liksom också typ så här hintar om liksom, ja men hur är din sexuella läggning egentligen, vågar du inte berätta alltså, och liksom sexuella läggning liksom, det spelar ju ingen roll.
Nej,
men att liksom men... att man tror att jag liksom bara för att jag har svårt att hitta någon
så är du egentligen
liksom
gömd
att jag är rädd för att liksom komma ut eller exakt. Vad som helst. Jag känner att det är så en förolämpning mot liksom alla som kämpar med kärlek.
Ja, exakt.
Så det var många sådana situationer som gjorde att jag ändå bara efter 30 nu måste jag ändå våga utmana mig själv lite.
Men fick du mycket så alltså i liksom kompissammanhang och så också? Bara, men träffa inte du, någon ska inte du, han finns där ute. Alltså.
Men alltså det var det ju också.
Ja.
Men nu, det hade nästan gått lite för långt för mig att då, just de kommentarerna, vissa hade också gett upp hoppet. Liksom, men det, alltså, det är ju allt möjligt. Alltså, det är väl det att det är så anses... Man tänker liksom att vi lever i ett ganska modernt samhälle. Det finns väldigt många singelhushåll för folk skiljer sig. Men att det fortfarande är liksom ganska ovanligt att vi runt 30 har varit singel så pass länge.
Alltså liksom jag, att kom folk faktiskt, men jag kom på mig själv bara så här förra veckan. Då hade vi en gammal kollega som var tillbaka här på kontoret. Och så blev det liksom att vi satt och hade lite AV här och satt och snackade. Så var det två andra som kom in på så. Ja, men berätta, hur träffades ni? För det är en annan på kontoret här som berättade dem hur hon träffade sin kille och så. Och jag kommer på mig själv med att gå på toa för att jag är så rädd för att den här gamla kollegan ska fråga mig, ja men Sofie, hur går det för dig? Oh. För att jag orkar inte ännu en gång säga så, nej det är som vanligt, det är helt dött, nej det är inget. Alltså jag orkar typ inte säga, alltså jag blev lite ledsen för mig själv, typ så här, jag pallar faktiskt inte att han ska fråga mig, för jag antar att frågan kommer komma. Och sen blev jag så lättad när den inte gjorde det. Så att alltså jag smiter det. Faktiskt iväg på toa nu, för jag orkar inte
ta
så,
i det.
Nej, typ. Nej. Ah. Och så bara, det är så tråkigt att jag ännu en gång ska säga, nej det är helt, det är stendet. Alltså det är liksom, det är ju lätt att skämta om det, men det är ju, alltså när man bara har typ en dålig dag i övrigt så är det också, det är ju ångest. Verkligen.
Alltså det är så både smärtsamt att höra, men också så, alltså det här menar när man kan vara öppen om, alltså så här typ, så är det ju det som berör.
Precis.
Men jag förstår helt att inte orka.
Ja.
Ta i det liksom. Mm.
Jag tänker väl så mycket att folk tror typ att de bara är snälla när de frågar. Alltså, när folk är så, men alltså du kommer hitta
hata någon. Mm. Och man är så, alltså du behöver inte säga det. Alltså det är så jävla så, alltså det är så normaliserat att säga det typ. Mm. Att så här,
ja,
och för att man anser att det är pepp typ.
Men det är en väldigt svår terräng tycker jag. Ja. Jag kan ju höra mig själv också, ja, med mina tjejkompisar. Det kommer att hitta någon. Ja. och det tror man ju, alltså, kämpar man tillräckligt länge så borde man ju statistiskt också. Men kampen ska man ju inte liksom... Det kan ju liksom... Jag bara ser liksom i min vänskapskrets hur mycket jag kämpade, hur mycket folk har hört av sig som har läst boken i efterhand. Liksom. Ja. Det är... Det är så liksom, det tar så mycket tid och detta.
Mm. Ja.
Och det är, liksom, och det är så modigt men också så galet att hela tiden utsätta sig för dessa blind daterna som Tinder är typ, att man inte har träffat sin man och att det är liksom, det känner jag att man måste liksom liksom kanske i alla fall lyfta upp som att det du gör är faktiskt riktigt bra.
Ja,
att,
exakt,
att orka pusha dig och att liksom, hittar du inte någon är det också okej typ. Men, ja, att det liksom inte är lätt.
Mm,
alltså hur mycket man, för att det är en del som är, inte jättemånga, men som har läst boken och i efterhand antingen liksom har trott att ja, men hon raggar bara på för snygga personer och man bara liksom nej, absolut inte. Jag dejtade hela skalan av både snygga och liksom utbildade och outbildade.
Ja,
folk som inte så bra ut, whatever. Men liksom att det finns en tanke typ att folk är för kräsna också, men det är faktiskt det. Också det finns, men där känner jag att nej,
det är
riktigt
inte det.
Jävla svårt.
Ja. Alltså, jävla.
Ja. Men du bestämmer ju det ändå för att börja dejta som fan liksom. Alltså vad var din relation till dating innan? Alltså hade du dejtat något mellan 20 och 30?
Ja, lite. Alltså, jag har den här mardrömsminnet i huvudet. När, känner ni till Peppes Bodega?
Ja,
oh my god. Alltså, vi har varit så mycket i Båstad när vi var liksom,
ja.
Mellan 20 och 25 varje sommar.
Ja,
Peppes var ju liksom...
Ja, men det är ju mina hud där i Båstadhamn. Och
jag måste också säga att jag älskar när du skrev om Madison, för där var vi också.
Ja, men har ni varit på Madison? Ja. Alltså.
Ja.
Om jag pratar, för det har ju stängt nu, men jag pratar med några unga tjejer jag känner som är så här 16, att de inte har något ställe, för de hade ju också under 18 disco.
Ja.
Och det är ju nödvändigt när man bor på landsbygden.
Ja, det är det.
Att liksom, ja, det, man måste ju.
Ja. Så att nej, men Madison har jag där, för där satt man sig full och hånglade med folk.
Ja.
Då hade man modet till det.
Ja, precis.
Men under 20-30 skulle jag säga typ att jag hade det här mardrömsminnet då, att det var en... För jag har ju aldrig varit så rädd för att ragga på något sätt. Konstigt nog, men det kanske är att man har hängt i, att jag har hängt i en sammansvetsad tjejgrupp.
Exakt.
Där andra är ganska outgoing. Mm. Och det smittar av sig trots att man har barriärer själv.
Mm.
Så att då var vi liksom på Peppes och jag såg den här normannen som såg ut som en ung Rafael Nadal. Ni vet, tennisspelaren.
Ja.
Väldigt, väldigt söt. Så jag... vågade liksom ändå bara gå fram och ge mitt nummer, fast jag inte hade träffat någon kille då på kanske 3 år tidigare. Innan det hade jag haft ett sånt maratonlägg med fotbollsspelare i lokala fotbollslaget. Men då gav jag det numret och då började han skriva ganska mycket, vilket jag blev jättechockad över, för han såg verkligen väldigt, väldigt bra ut. Och jag hade inte hög självkänsla då. Och så liksom bjöd han in på förfest några dagar senare, vi kom dit, allt funkar bra. Men då var det så här, liksom, jag ville så gärna vara med den här killen, han var så söt.
Ja.
Men när man inte har varit med någon på länge så börjar man också, alltså inte bara, alltså man, dels har man ju de fysiska barriärerna, att bara röra någons hand känns märkligt.
Typ. Ja, precis. Mm.
Men också att man på något sätt, jag vet inte om det är att man liksom känner att det är en sån stor grej som man börjar tänka typ, men gud, är han verkligen så snygg? Alltså typ att man på något sätt blir kräsen själv, fast det är egentligen bara för man är så rädd.
Ja.
Och det hände mig då, så jag plötsligt blev bara helt perplex och bara vet inte vad jag ska göra. Och sen när vi är på Peppes igen så bara börjar springa ifrån honom på dansgolvet och han liksom går efter och han är jättesnäll och var han än ställer sig så går jag liksom vidare. Så till slut så bara han bara, Amanda, så vill du inte vara med mig, för jag ser ju att springa springer. Så jag bara jo men det vill jag, för det vill jag ju också.
Ja.
Och då slutade med att han lutar sig fram för att kyssa mig och då bara ser jag hans läppar komma närmare och närmare. Jag känner typ jag vill detta, men jag klarar inte det.
Nej.
Alltså jag vet liksom inte, Alltså det var så många tankar liksom, men också typ, jag vet inte ens om jag kan kyssas längre. Mm. Så då bara vänder jag mig om, springer ut ur Peppe, springer hem och pratar inte med honom igen. Ja, det var väldigt svårt. Och då den situationen tänker jag, eller jag pratade med honom faktiskt 5 år senare, får jag för mig att ja, men han var ju ganska söt. Så då skriver jag till honom på ett sånt där förnedrande sätt och han bara, vem är du? Ja. men det är liksom, den tänker jag tillbaka ofta på liksom, att där hade jag chansen.
Ja, exakt.
Och det var inte så svårt egentligen, men att det blev svårt för att det var så okänt territorie. Liksom.
Ja, exakt. Ja, men det är, ja, precis. Det är ju det. Mm. Men när du liksom bestämmer dig då för att dejta så här, känner du då att det känns lustfyllt? Alltså är du så här, ja men fan, det här ska bli jättekul?
Nej, men det är... Hur känner ni liksom?
Nej, fan, jag hatar skiten.
Alltså jag hatar det också verkligen att dejta.
Ja,
tyckte det var vidrigt.
Det är hemskt.
Ja, men det är ju aldrig, ingen kan väl tycka de där den kilometern fram till stället man har bestämt att ses och man liksom inte 100 vet hur den ser ut i verkligheten. Och man, ja, och så liksom står killen där och så vänder han sig om och så vet man liksom att antingen kommer vi ha en bra stund nu eller så känns det bara helt fel.
Ja, men jag kan också känna att jag, ja, men dels att jag inte vet hur han ser ut i verkligheten. Men också att jag har typ inte riktigt en klar bild av hur jag själv ser ut i verkligheten. Alltså jag undrar liksom så, är jag en catfish? Alltså hur ser jag ut i jämförelse med mina bilder? Alltså han kommer säkert bara bli besviken. Alltså för jag vet typ inte riktigt hur jag ser ut.
Nej, exakt.
Och det är ju lika jobbigt. Alltså då jag går, eller egentligen är ju det jobbigare. Alltså för jag tänker så, ja men om han inte ser ut riktigt som på bilderna, han kommer säkert vara trevlig ändå. Ja. Men jag känner ändå att om jag kommer dit och är minsta lilla fulare än vad jag är på bilderna, så kommer han direkt bara, vilken jävla lögn. Alltså...
Ja, men det där känner jag igen mig jättemycket också. Ja. Att man själv känner sig som en catfish.
Ja.
Och att man drar sig för att ragga på vissa personer.
Ja.
Just för att man ska nöja sig.
Ja, exakt.
Med någon som inte är superkul eller supersnygg.
Ja. Och man är som en han utanför min liga.
Ja.
Alltså så börjar man liksom hålla på med något system i huvudet.
Ja.
Alltså, vad ligger jag då på den här jävla snyggskalan i jämförelse? Ja.
Precis.
Vad snäll man är.
Ja, precis.
Men det jag känner är kanske att det finns ändå ett liv i att dejta som jag ändå tycker också man inte ska liksom underskatta.
Nej,
att har man sitt gäng med sig så är det ganska kul att gå till en klubb och ändå spana in folk.
Mm. Ja.
Alltså som nu när vi snackar om Bajenklacken och vi ska kolla. Liksom.
Ja. Ja, men för mig är det så långt i botten nu att jag spanar inte in folk längre. Alltså om jag skulle följa med på fotboll, då blir jag helt plötsligt också jätteintresserad av fotboll och kollar mer på fotboll. Jag sitter inte där och kollar. Jag har liksom glömt hur det ska kännas typ.
Men alltså, det är ju de där barriärerna. Alltså, och där känner jag igen mig alltså, så här också. Hur, för att boken, folk tror ju efter att ha läst boken att ja, men du dejtar skitmycket. Och det gjorde jag ju under ett visst antal år. Men under väldigt många år hade jag också bara den känslan liksom, av att det är så långt ifrån.
Ja. Jag tittar inte ens.
Och jag brukar ju dra den referensen med... Ulrik Munter och Jonas Gardell släppte ju en CD för några år sedan. Och hur liksom jag bara blev helt förälskad i en låt där om två som dricker te och är nervösa. Och jag bara, det är exakt som jag.
Ja.
Och då var jag typ 27.
Ja.
Och sen så bara läste jag en intervju där det bara, ja, det här är en perfekt låt för 14-åringar. Och jag bara, eller att Jonas Gardell sa typ, det är så här man känner när man var 14.
Ja.
Och då insåg jag bara, shit, vad han... mogen. Och vad jag har stannat. Typ. Sen nu har jag ju efter boken liksom fått lite kött på benen att jag vågar liksom acceptera det.
Mm,
att okej, jag bara känner att ta en hand är stort.
Ja, precis.
Men att det kan vara så olika.
Mm.
Och liksom de som har levt i parförhållande länge kan jag ju också känna när de läser boken. Vissa säger ju att jag känner igen mig. Men andra kan ju också bara, nej men gud, hur kan man bli så besatt? Hur kan man inte bara släppa det? Och hur kan man förnedra sig så mycket? Men då känner jag också typ att du har liksom, har man varit tillsammans med någon länge så har man glömt
exakt
hur mycket känslor som kommer
ja.
När man dejtar.
Ja, har man dessutom varit tillsammans så pass länge så att man kanske blev tillsammans innan Tinder ens var en grej, så man förstår inte riktigt
hela den
skiten är.
Det är verkligen.
Ja.
Ja, men och just som du också säger, man, att så här, att det är ett jävla heltidsjobb.
Ja,
alltså.
Ja, men alltså för det blir jag ju när jag liksom, konstigt nog så hittar jag ju någon. Mm. Lite så här. Vilket jag också har haft svårt för att jag har varit singel så länge och jag liksom ser mig så mycket som det, så det har varit lite också så här konstigt att jag blev en av dem som ändå hittat någon.
Ja.
För jag tror det var helt kört. Men, ja, och att jag också sviker lite single community.
Ja, jag blev lite besviken.
Ja, men jag fattar det. För att jag menar, jag hela mitt liv har varit det. Och sen så bara, men jag kan säga så här. Det är inte grönare på andra sidan.
Nej, det är inte så grönt. Men det är det minst anade.
Men i vilket fall så var det liksom att Det jag blev liksom förvånad över då är typ den här närheten, att 24/7 har tillgång på någon som är villig, alltså inte bara att ligga och så, men att krama en och liksom vara med en och hjälpa en med saker. Alltså, ja, men där kan jag liksom bara, alltså så här, jag värderar singellivet jättemycket för det är där liksom man bygger sin självständighet. Men hur jävla lyxigt folk i parförhållande ändå har det, och att man inte riktigt pratar om den, att som singel ska man klara allt själv. Det kan jag ändå,
Fan vad det är sant.
Ja, att liksom att det är två helt olika livsstilar. Och någonstans kan jag också känna att singel, alltså man får liksom en nerv där. Men att det är liksom just det här trygghet, närhet och hjälp.
Exakt.
Är Där liksom, jag kände typ att det behövde nästan komma in en sån här parskatt.
Ja. Ja, men det är så jävla orättvist.
Ja, alltså lite så. Alltså, för fan, jag kan ju bli singel igen snart liksom. Men det är så himla... alltså det var bara så chockerande när man hade varit singel typ hela sitt liv. Och bara, är det så här, par har haft det hela tiden?
Ja.
Jävlar.
Ja, exakt. Och man har ju med så, alltså man har ju liksom tjejer, nej jag har inga kompisar riktigt så, men ni vet så tjejer på ens gymnasieskola som alltid hade kille och som också alltid har haft det sen i vuxen ålder. Men så har du levt, så har du alltid varit åtrådd. Alltså,
ja, men det var det ju så kul när... Men alltså, det är också kul med det, att det är olika. Ja. För att jag tänker typ Isabella Löwengrip.
Ja.
Hon läste ju boken och så skrev typ att ja, men det är väl liksom vad kul den här är.
Ja.
Men det är så annorlunda från mig.
Aha.
Som alltid har känt att jag har haft en kille som raggat på mig. Typ.
Ja, just det.
Och då kände jag också bara shit alltså. Vad man kan komma från olika platser.
Jag undrar hur det känns att alltid ha någon som raggar på en.
Du får ta in henne som coach.
Ja. Någon som alltid är lite väntande. Så.
Precis.
Men det är verkligen olika. Men som sagt, så jag känner väldigt mycket för de som, alla oss som har kämpat och kämpar. Att
ja, men det... för när man läser boken så känner man ju att du efter ett tag märker att så här, fan, det är jävligt svårt att liksom komma till den här tredje dejten. Ibland bara andra eller första dejten kanske till och med. Alltså, beskriv dejtandet lite, hur var det?
Ja, men det som var svårast, alltså från början, när man också börjar på noll så är det jäkligt svårt att ens börja dejta, kan jag känna. Jag hade lite tur ändå att två kompisar flyttade till Malmö som är ganska, ja, men typ som hon som är inspirationen till Lilleman i boken och sådär, som vågar ta steg som inte jag vågar, så kan man följa med liksom.
Exakt.
Men också typ att jag var på ett bröllop och där känner jag igen mig så mycket i det du sa med att man inte ens tittar på killar. Alltså så här, det finns inte ens värld längre.
Nej.
Och helt plötsligt var det då liksom på det här bröllopet och på det här dansgolvet så var det tre som började dansa runt mig. Så var jag en gick jag till baren, så stod de tre där. Gick jag ut på toa så stod de där. Alltså det var nästan som att Gud
hade skit. Gud fanns som
Amanda.
Att han bara kände att Amanda behöver en kärleksboost.
Ja.
Men den kvällen, för då var mina föräldrar där också, alla tittade på detta bara, men inte det här awkward.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För dem liksom, ja. Att de står här alla tre. Mm. Men det betyder så jäkla mycket in i hjärteroten att ja. Få känna att här är tre snygga killar och alla ser mig som potentiell.
Ja.
För det, och det var liksom så här helt, vad säger man, groundbreaking.
Ja.
Att det ens var möjligt.
Mm.
Och det gjorde liksom att jag... någonstans i då kombon med kompisar flyttar hem och detta att jag hade lite tur att tre killar var där så att jag insåg att det kanske finns något i mig ändå gjorde att jag började liksom dejta. Men sen så hade jag också då var man ju ändå ganska vuxen, alltså 30 har man ändå utvecklas lite förhoppningsvis när man var 20. Så då tänkte jag ändå att ja, men jag har ändå några krav så här. Han ska vara rolig. Alltså få mig att skratta. Han ska vilja vara med mig som man inte liksom behöver, och jag ska jag ska vara attraherad av honom. Han behöver inte vara en snygging. Nej. Men det ska finnas någon sexuell spänning. Och det börjar väl ganska bra då, första dejten, andra dejten, men sen så liksom när man inte kom till någon tredje och man dejtade mer och mer så, och också upptäcker att man börjar kanske dejta killar som alltså där vi inte riktigt varken liksom personlighetsmässigt matchar men också utseendemässigt. Att man ser en skillnad. alltså jag gillar inte riktigt men ni fattar vad jag menar. Och då och liksom när även de då inte ville gå på tredje dejter hur mycket man än gjorde, alltså jag började liksom raka mig mer så här, innan så lät jag mig vara ganska hårig, sen liksom började jag känna att det kanske är det som är felet, så då började jag plocka bort det. Sen så började jag sminka mig mer, jag började ha de här svarta tajta klänningarna men även testa att vara mig själv, ska jag säga, alltså jag började liksom testa allt. Och när inte det funkar, och alltså det här är så konstigt att det inte gjorde det, alltså fortfarande söker jag lite svaret, hur kunde ingen vara intresserad? För liksom även om jag är jobbig, jag säger att jag är skitjobbig på en dejt, så borde någon kille ändå ja men jag kan ju ligga lite.
Alltså, för det sjuka att man vet ju andra jobbiga tjejer som alltid får till det.
Ja,
alltså,
exakt.
Men hon är ju så satans jobbig.
Ja, jag vet,
man ändå har hon alltid någon, vad är det som är fel med mig? För jag är fan rätt normal. Alltså, så här.
Exakt så.
Ja.
Så att därför så, nej men och då började liksom de här kraven skalas bort. Och helt plötsligt liksom så först ryker väl att man att han ska vara attraktiv liksom. Sen ryker att han ska vara rolig och sen liksom finns det inte att han vill vara med mig. Så att då liksom börjar man liksom söka upp honom och ta såna här, alltså det var en kille som inte är omskriven i boken. En sån här skidlärare uppe i norr. Och han var ju också så här liksom, han var en av de här, för jag hade aldrig liksom mött upp en kille så här ett på natten. Men så började jag göra det med honom så här liksom. Och så tänkte man först att det var lite spännande. Men så hände det liksom att han skrev, ja men jag kommer till det klockan 1, så kommer klockan 3. Och så ligger man liksom där, liksom ändå satt på sig snyggaste t-shirten, snyggaste trosorna, sminkat sig lite. Och så öppnar man där vid tre och sen på morgonen vill han inte ens ha frukost utan drar direkt. Och så händer det liksom också, och då känner jag liksom att vad är det här? Alltså att man söker närhet så mycket att jag...
Ja, man gör ju totalt avkall på sig själv. Liksom.
Ja, och liksom att jag ändå försökte med honom så mycket och att det var han som dissade mig i slutändan när det liksom är jag som ändå borde bli sur på något sätt.
Alltså det där är alltså när man liksom är så och sen när man står där och liksom är lämnad på något sätt, man bara, hur hamnade jag här?
Ja, men
alltså,
man tar, och man är så rädd för att förlora närheten så man ger sig inte ens utrymme att säga ifrån när man tycker någon gör fel.
Nej.
Att så här, bara du, jag blir faktiskt besviken på det här sättet som du behandlar mig på. Man säger inte ens, för man bara så här, ja, fast då kanske han blir så pass sur så att han inte hör, så att han aldrig har av sig en, så då skiter man hellre i det. Alltså.
Nej men, alltså, men det ska man ju. Alltså,
ja, det är klart man
borde ändå liksom, eller det tänker jag också, typ jag hade ju en dejt som står med i boken också där jag ändå liksom han ställde ju in ganska mycket, fast sen var han ändå på att ses nästa gång. Så jag bara, men till slut så jag bara, men alltså vill du inte träffa mig så bara säg det. För att det är bara jobbigt att inte veta, och jag förstår helt om du har mycket. Och han bara, Amanda, jag vill träffa dig skitmycket. Det är klart, jag gör allt jag kan för att få till en dejt. Jag gillar dig. Och man bara, fan, jag kan inte få ett bättre bevis än ett sånt meddelande. Och sen sågs vi ändå aldrig.
Nej.
Alltså, jag skrev väl tre gånger till. Och sen, men, och det är också så...
Mm.
Och då hade jag ju önskat. För vi stötte också på varandra så här ett år senare. Bara, fan, det var inte okej.
Okay. Nej.
Men man bara så tuggar i alltså. Men vad tänker du så här, alltså vad tycker du det finns för bild? Alltså vi var ju inne på det lite just det, alltså kring så här populärkulturen, vad man liksom har lärt sig, men av den dejtande kvinnan idag. Vem är hon liksom?
Ja. Alltså det finns ju lite olika, ska jag ändå säga, men jag tänker att den dejtande kvinnan, många har liksom har en idealbild över hur man ska vara under en dejt, och hur man ska liksom, man ska inte känna för mycket. Nej. Man ska ändå spela hyfsat sval. Man ser oftast bättre ut än killen, alltså sorry killar, men det är man jobbar mycket på det som tjej.
Ja. Det får man.
Killar har sitt vax liksom.
Ja, precis.
Men och sitt stubb möjligtvis. Ja. Men nej, men så att jag tänker typ att den dejtande kvinnan har liksom en lite sån här som änglar och djävular på axeln, fast en liten bild av sig själv som en lite idealversion som man hela tiden försöker leva upp till. Och där känner jag att det är någonting som jag med boken försöker jobba emot lite, men också typ snacka om.
Ja, exakt.
Att man inte ska bära så mycket skuld.
Mm.
För alltså så här, blir man liksom ghostad så tar man ändå det ganska personligt. Min första tanke var alltid, det här ska jag inte berätta för någon.
Ja.
För att det är så pinsamt att någon har behandlat mig så här.
Mm.
Men så mår man ju alltid bättre när man ändå snackar om det.
Exakt.
Så att det är det liksom, att man ska inte, det är inte ens eget fel.
Nej.
Att, alltså det är ju dels jättesvårt att hitta kärleken, men också typ att om en kille behandlar en så, eller en tjej, alltså det är ju inte, det är inget man ska bära själv.
Nej,
det är
nej,
så jävla alltså, viktigt att komma ihåg.
Mm. Alltså det är så jävla viktigt att du säger det också. För alltså jag, alltså när man väl liksom blir ghostad, alltså den jävla skammen, alltså det är bara så här, det här får aldrig komma ut.
Nej.
Det här måste jag låsa in. Alltså det är ju liksom en så instinktiva känsla när det har hänt.
Samtidigt som det känns som att det står ghostad i pannan på en.
Ja, gud,
ingen annan kommer heller vilja ta en med tång, för man har blivit ghostad tre gånger, så där går bara en desperat kvinna. Alltså det är ju så man känner sig.
Verkligen, alltså jag kände det jättemycket att jag var besudlad i hela Malmö.
Ja.
Alltså, och att alla ändå visste om det på något sätt.
Ja, precis.
Och sen lever ju vissa kvar, så det är några som har läst boken och skrivit till mig efterhand att det Typ de dejtar killar som ändå, men du fattar väl att du inte ska dejta så mycket eller att du inte ska ligga så mycket, och det blir jag så här, what? Det där är väl ändå någonting som inte finns, ja, men, som inte finns i dagens samhälle.
Ja, exakt, det ska väl inte finnas, alltså så här, också du ska inte ligga så mycket, du ska man bara, men vad fan?
Alltså. Det är väl tvärtom, alltså ligger man så kan man bli bättre.
Ja, alltså, ja verkligen.
Sen, ja, men så att det är...
Och så har jag x antal dejter i mig, eller liksom fler får du inte ha. Alltså. Usch.
Men vi har ju också fått väldigt mycket lyssnarfrågor, så jag tänker att vi ändå vill hinna ta några av dem också. Då var det en som jag då kunde relatera till väldigt mycket, att så här, men hur ska man orka fortsätta utan att ta det personligt varje gång man då blir dissad?
Ja, det...
Men det är det jag tycker du gör så bra i boken, att så här, du lyfter det med att så här, man tar det personligt.
Ja, alltså det var det jag skulle säga nu också, att det går nog inte att inte ta det personligt.
Nej.
Alltså för att man, det är ju bara jobbet, man är ju känslig, och när man liksom då möjligtvis är naken med en annan person,
exakt.
Så är det ju liksom jättejobbigt läge.
Mm. Att, ja, det är hemskt.
Ja, och även om någon liksom ändå bara försöker skicka det sms-et. Ja, du är fin, men jag tror inte jag har möjlighet att dejta någon just nu.
Ja.
Alltså, det går kanske inte att skriva en mer harmlös diss-sms, men det är klart man tar det personligt.
Ja, det är klart.
Det är klart att hade personen verkligen gillat den, så hade den ju försökt.
Ja, då finns det tid.
Det kommer vi inte
alltså,
ifrån. Nej, så att, alltså, jag har tänkt på det jättemycket, för folk har ju frågat sig också om jag har tips och sådär.
Ja.
Men någonstans... känner jag bara att man måste liksom typ kroka arm som fan med oss alla andra som har kämpat eller kämpar.
Exakt.
Och att man liksom står starka, vågar prata om det. Och liksom
jag mer pratar om så här, bara den här kampen man är i, det är skitjobbigt.
Ja.
Men liksom fan vad man orkar. Alltså att man ska vara
men
mer
vad jävla modig man är.
Ja, precis.
Och sen lite så här, jag tror ju också det. Man kommer ta det personligt. Det är suger. Alltså så mycket, för man förtjänar inte det. Men en sån här tröstande grej kan vara att ganska många som dissar mig under den här perioden har hört av sig, även innan boken. Och men då jobbade jag med boken och hade ju träffat min kille nu.
Ja.
Men och liksom ville ändå liksom återuppta det.
Ja.
Och det tänker man ju inte händer.
Nej.
Men jag tänker att det kan ändå vara lite fint att höra.
Exakt.
Typ att blir man dissad, de kan lätt komma tillbaka.
Ja.
Och då kan du dissa om du vill.
Ge
den chans. Men att man inte tror det då. Men det är ändå någonting, jag var så jävla nere på botten. Och det är så sjukt att så många av de här killarna så sårade mig så in i helvete. Nu bara ändå, hej Amanda, ska vi gå på en dit igen?
Liksom.
Alltså det är smickrande.
Ja.
Jag blev väldigt glad. Men att det liksom har kunnat gå från det till det. Liksom.
Ja, exakt. Exakt. Men är det det måste jag fråga, är det många killar som har hört av sig? Bara, är det här om mig?
Nej. Det är för konstigt nog. Däremot så hör jag, Malmö är inte en jättestor stad. Så man hör liksom andra som har varit på fester som har träffat dem. Men då antar jag att de också har outat sig själva lite.
Ja.
Och det känns skönt.
Ja.
Jag försökte anonymisera.
Ja.
Sen är det kanske svårt helt i alla liksom, lägen.
Såklart.
Men jag var ganska rädd för det också när boken kom. För jag ville ändå inte hänga att någon skulle ta illa upp.
Nej.
Eller hänga ut någon på fel sätt. I och med att det är både fiktion och verklighet.
Ja, men såklart.
Men jag tror det har gått ganska bra. Det är klart kanske någon har blivit... Ja, det vet man ju aldrig. Liksom.
Nej,
men, men jag lät också liksom, några av de största inspirationerna titta igenom det innan de så.
Ja.
Så det är en blandning.
Typ. Ja, okay. Ja.
Men jag vet ju typ min bror, jag lyfter ju där att han har lite problem med sin trånga förhud.
Ja,
det har han fått kämpa med.
Det har han fått kämpa med.
Men på gott och ont där. Det är också det som kan ge lite brudar.
Liksom. Ja, exakt.
Trots problematik.
Okej, men någon skriver hur vågar man se ut och dejta igen när man varit inaktiv i över ett år?
Jag känner där att man inte ska ta för... det här är en fråga där man också bara kan säga ja, men bara kör.
Ja.
Men att ibland är jag så här, har man inte dejtat typ på 2 år som jag ofta var inne i, så behöver man kanske ibland lite tur. Man ska inte underskatta det. Man ska inte känna sig dålig för att man inte vågar.
Nej.
Det är nog det jag vill ha sagt. För att det är... utan att liksom typ att det här bröllopet hände med de här killarna. Exakt. Och mig gjorde att jag fick den boosten. Ja. Så ibland är det inte upp till en själv heller. Nej. Utan man måste bara ha tur och hamna på ett jobb med någon kollega eller någon, ha någon kompis som har börjat känna ett nytt gäng. Liksom.
Ja, är det så helt plötsligt bara ska man få en liten skjuts.
Ja.
Och då passar man på.
Ja, men precis. Ja. Men, så att, men där tänker jag att du har lite tankar om detta, denna frågan också.
Ja men absolut. Ja. Och så här, jag är verkligen i en period nu när jag är på så bara, nej men alltså för mig är det inte ens värt att tindra nu, för alltså det tar för mycket energi. Jag tycker, alltså jag känner nog att jag hade blivit påverkad om någon kanske inte hade velat träffa mig igen. Det är just också den här, vi har haft så mycket frågor som vi inte ens hunnit ta, men bara för att komma in lite snabbt på det, just det här med att man så lätt kan hamna i den här besattheten i att, alltså jag bryr mig mer om att killen jag träffar ska vilja träffa mig igen, än, så jag funderar inte ens på, vill jag träffa honom? Alltså är det här någon som jag vill ses med igen?
Utan man blir... Jag förstör dina svar hela tiden med att nicka mycket.
Nej, men man blir mer besatt av att han bara ska vilja träffa mig. Ja. Och blir han då inte det, så kommer det ta på mitt självförtroende, så att det känns just nu inte värt det. Visst, nu kanske jag har, alltså nu har jag väldigt höga barriärer för att jag har liksom inte, jag har inte dejtat eller träffat någon på det sättet på väldigt, väldigt länge. Men jag kanske väntar lite grann på den där skjutsen från Gud, eller vem det nu
är. Vem fan det nu är.
Allsmäktiga.
Dating-guden ska liksom skjuta ner lite pilar på mig.
Men är man liksom så här desperat att jag vill verkligen ut, så tänker jag att att man ska vara okej, alltså typ så här, och backa. Alltså så här, man liksom... Jag gillar ju inte när man, alltså så här, behandlar någon då... Alltså, om två går på dejt så är det jobbigt för båda. Mm. Men man måste också vara... snäll mot sig själv.
Exakt.
Så säg att man gör något konstigt, att man går ganska fort. Alltså det är okej. Okay. Alltså det suger lite för den andra personen, men det är ändå okej.
Okay. Ja, precis.
Ja, men verkligen.
Jag också typ landar i att det är klart som fan att du är rädd. Det är jätteläskigt. Mm. Men man är det. Liksom. Och, jag tror att man kommer bort från att det är skitjobbigt.
Och att man inte behöver, liksom, man kan vara kass i sängen. Man kan låtsas att man är bra. Man kan liksom... Det, man kan ta i en kuk och bara dra den lite och så skita i det. Alltså, för att det är en sån barriär. Alltså,
precis.
Man behöver liksom inte känna att man måste vara ett jävla proffs.
Nej.
Alltså vad fan.
Mm. Oh, vi pratade om det om dagen också med så här intima grejer generellt. Ni vet att när man visar onanering nu, liksom kvinnlig onanering i film och tv, så ska det vara så jävla stressigt.
Ja,
det var, man står i badrum och bara stoppar ner handen i trosan och bara man bara, känner inte alls igen mig i det. Däremot är det som att man ligger i sängen lite så här halvseg, plockar upp Satisfyer.
Ja, men det är så, det är söndag, jag är lite bakis, det är mitt på dagen, det är ljust ut och jag drar inte ens för gardinen.
Men vet du, alltså gud vad jag tänkte på det så mycket. Och jag tänkte på det när jag såg Kärlek och anarki. Mm. När hon står ju och liksom...
inne bara, på sitt kontor.
Ja, men hon står också på den serien, jag vet inte om det är säsong 1 eller 2, börjar ju med att hon står så stressonanerar, kör någon stresspull och barnen är utanför och hon med någon porr. Ja. Och jag är så kul, vad är det här för stress?
Ja, alltså för att alltså det, jag älskar liksom att det är liksom kvinnlig sexualitet för synas. Så jag tyckte den scenen var uppfriskande, men jag känner ju inte igen mig i den.
Nej,
att
exakt.
Jag liksom bara... liksom med min kille också. Jag ska bara in på toan snabbt och bara...
I så 190 här. Nej. Jag får något stress och
gaffa. Det är svårt. Och, alltså, man får ju hjälp med Satisfyer, men det är också svårt att komma.
Ja, verkligen.
Det är liksom...
det är liksom inte 4 minuter på min toa med en porr på. Liksom, så, och det lurar. Och alltså, jag är så... visst, verkligen, jag håller med att man så uppskattade så den kvinnliga onanin får synas, men det var så jävla långt ifrån ändå, på något sätt.
Och det känner jag liksom att i liksom sexuella möten, om man inte har dejtat på länge, så kan man ha det i bakhuvudet. Det kan liksom vara okej hur den är. Alltså, ligger du som en fisk, då får du väl vara det den gången. Det kan vara skönt att du genomförde samlag.
Nej, men alltså,
sen det kan ju vara att kvinnor ska njuta liksom.
Ja, men såklart. Men man, ibland behöver det inte heller vara liksom extra allt.
Nej.
Men alltså det här tyckte vi var väldigt intressant, att vi läste i en annan intervju med dig att du sa att ibland var det svårt för dig att skriva boken, för du visste inte om du kunde vara ärlig med allt som du liksom så kände och tänkte, eftersom det samtidigt går emot så vad du står för, alltså liksom din feministiska oadra höll jag på att säga, men alltså, så, ja. Alltså med dig som feminism, alltså vad kunde det vara för tankar,
ja, men
och
det
känslor?
Tycker jag fortfarande är svårt när man ger intervjuer och så, för att alltså jag tror ju ändå liksom på woke och PK, ja. Att ändå kommer något bra av det,
ja.
Att men samtidigt så är man kanske inte den som jag pratar om, idealkvinnan.
Nej, exakt.
Utan man har ganska mörka tankar. Det slås ju mycket. Jag har väldigt mörka sexuella fantasier.
Ja.
Och så här, våldtäktsfantasier, allt möjligt.
Ja.
Och det är ju verkligen något som egentligen inte är okej.
Ja, men exakt.
men om jag tänder på det.
Ja.
Alltså sådär, alltså nu om jag fantiserar mitt eget huvud.
Exakt.
Så känns det ju inte okej.
Nej.
Men det är ändå det jag tänder på.
Jag vet,
och jag vill ändå stå för att jag ska kunna njuta sexuellt.
Ja.
Och det
jag vet, så blir
ganska,
man. Oh, ja, gud. Ja. Mm.
Så att det, alltså, och liksom, det är ju liksom, och det är så konstigt. Liksom. Och hade det hänt i verkligheten, det är ju en helt annan grej.
Ja.
Men jag kan ju inte heller hjälpa de fantasierna.
Nej, nej liksom. Exakt.
Så det tycker jag är lite, och det kände jag var jättejobbigt också, ja. När jag skrev boken, att nu är jag ärlig med hur jag objektifierar mäns kroppar. Alltså pratar om storlekar på, ja. Liksom så här, det, och även typ om att man ser på porr, och att då liksom, ja, alltså det är svårt.
Ja,
alltså,
skit,
även nu när jag
svårt.
Nämnde det om våldtäkt, så börjar jag gärna tänka, shit, nu kan ju någon ha blivit våldtagen som lyssnar. Nej. Där ute och känner att, ja, men alltså,
ja,
man,
ja.
Man bär ju ett ansvar på något sätt. Mm. Men det är också alltså att man vill vara den här som bara, ja, men jag tittar bara på helt så här reko.
Ja, exakt.
Reko.
Nej, men jag tittar ju inte ens.
Nej, alltså, just det. Och om jag tittar sen en krav med.
Ja, precis. Ja. Samtidigt kan jag också vara så trött att vi kvinnor är det som ska bära det ansvaret. Ja. Alltså typ att män tittar ändå på porr,
ja.
Nästan alla. Typ.
Ja, men det känns liksom sunkigt att en kvinna tittar, ja. På porr. Men i männen är det så, ja, de är ju uppväxta med porren. Ja. Alltså,
det då känns får ju det i modet som jag kan.
Ja. Alltså, ja. Och det känns som att man sviker systerskap.
Ja, jag vet. Ja. Och då, fan vad vi håller på med,
ja,
det tjejer.
Och där
tjejer.
Känner jag väl att nej, alltså jag saknar lite att kvinnor får vara fula. Alltså skitsamma.
Ja,
alltså, vi gör någonting jättedumt och man bara, ja, det där var inte bra, men nej. Jag gjorde det.
Ja, alltså, alltså, och helvete vad vi kvinnor jobbar med det.
Ja.
Ja.
Alltså, det är ett jävla...
Ja. Nej, men vi får liksom aldrig vara sunkiga.
Ja, men
eller ha sunkiga värderingar.
Nej, liksom. Och det tänker jag mycket när jag ser mina bröder liksom, som är 20, att de kan ju kämpa med sin självkänsla.
Ja.
Men tittar man på deras tjejkompisar så är det ändå 10 gånger mer.
Ja.
Så liksom, jag vet att vi ska prata om män också och att de kämpar.
Mm. Ja, ja.
Självklart, men just med så här liksom krav på utseende och annat så är det... Alltså, i alla fall vad jag sett i min närhet så drar vi tjejer ett sjukt stort lass.
Ja, men vi gör det, ju det. Och just det hela tiden. Åh, gud, nu går jag emot det feministiska i mig. Åh, vem är jag då? Usch, vad är jag för falsk jävel? Alltså, så börjar man känna och börjar...
Ja, gud, precis.
Ligger ju vaken över det här ibland. Alltså,
det är väldigt svårt.
Ja. Alltså, medan man verkligen vet att så, ja, men mina manliga liksom... Ja, men så, alltså, om vi har pratat så sex någon gång i podden, då jag säger, alltså, skulle Alex och Sigge ligga vakna om de hade haft ett sexsegment? Nej. Det skulle de inte.
Nej. Nej, men det är, alltså, med det sagt så är det, alltså, jag fattar att alla är olika liksom,
ja.
Men det är verkligen någonting i hur vi grubblar och liksom bär ansvaret för så många situationer.
Exakt. Ja.
Och jag tror att det grubbleriet också gör att man blir ännu mer rädd för att ge sig ut och dejta. För att man liksom redan innan man ens kanske har laddat ner Tinder föreställer sig alla de här scenarierna som kan uppstå och som man då på något sätt ska ta ansvar över. Och så blir man ännu mer rädd.
Ja.
Men det är också jättesvårt att släppa det grubbleriet, för det sitter ju också i.
Men det är liksom både grubblerier men också en kultur vi lever i. Alltså typ, det är också det här med förebilder. Alltså, ser vi någon cool äldre kvinna så kan man tänka, ja, coolt liksom. Men det är liksom inte, alltså, när min bror ser typ Plura eller vem som helst. Så bara, jävla skön gubbe! Och vi är så jävla nice, vi är liksom killar. Ja. Och han bara, alltså jag känner liksom en saknad av det. Att det är inte så, alltså jag kan ju ha respekt för en annan kvinna. Ja. Men det är inte så liksom att det är den där kärleken.
Nej.
Jag kan se att min bror hyser över många av de här
männen. Ja, och där är jag ju själv. Är det några jag hyser den enorma kärleken? Du är ju för fan män.
Ja,
precis. Alltså, min kärlek till Filip och Fredrik är ju alltså jag har sagt vissa gånger att jag ska tatuera in F och F på min arm. Fattar du?
Det är samma när jag tittar på vilka sportstjärnor gillar jag. Ja, de söta, de liksom, eller de riktigt sköna. Liksom.
Exakt. Mm.
Men det är inte så liksom att jag bygger den relationen med kvinnor riktigt. Nej. Det är ju skrämmande.
Mm. Visst är det?
Att man
det?
Bara liksom en, alltså att det finns en helt avsaknad.
Ja.
Och det är väl något liksom så här, som hade kunnat förändras.
Exakt.
Men att vi är fast liksom i strukturen.
Ja. Jag vill sitta här med.
Men du ska också få berätta lite om din stiftelse.
Ja,
vad gör ni?
Ja, men det är så roligt att vara här för att jag började ju liksom grundade egentligen liksom börja med arbetet i stiftelsen för typ 10 år sedan och när grundades Ångestpodden? Var det
2015.
Ja, 8
ja,
år sedan.
Ja, men så att jag liksom ni vet killar som inte vet om det. Ni vet inte om det här, men jag känner att vi har gått lite hand i hand. För jag liksom följde när ni slog igenom och sådär. Jag har ju dealat med ångest sedan jag var 14 och även en väldigt stor dödsskräck. Och den dödsskräcken är liksom så här att den blir så stor så till slut vill man bara ta livet av sig för att bli av med dödsskräcken.
Exakt.
Så det går i en sån jobbig spiral och liksom det är så när man dealar med det när man var 15-16, alltså man tänker ju inte på det nu, men alltså det fanns ju ingenstans att vända sig förutom den där lilla tavlan med BRIS. De där små stjärnorna som är barn. Den gillade jag jättemycket, men det var liksom ändå så, nej, men jag är ju bara ångest. Jag kan inte ringa dit för det är för folk som har missbrukande föräldrar.
Ja, precis. Eller blir slagna hemma.
Så man var extremt ensam i sina känslor. Och sen kom jag ihåg när jag blev 20 så var jag fortfarande ensam i dem fast jag hade mognat lite.
Aha.
Och då började jag så här googla på döden och så. Och då fanns det, alltså, det fanns 2 artiklar på Aftonbladet. Ingenting annat. Alltså det fanns inget om döden. Mm. Sen kom Svenska kyrkan med sån här man kunde tända ljus. Men även så här självmord och så. Så det har ju ändå gjort en fin utveckling
det
senaste
det
decenniumet. Ja. Men då började jag liksom titta på okej, hur kan man nå de unga som ni vet, det är väldigt, väldigt många som inte söker hjälp.
Exakt.
Men som mår dåligt idag. Och hur kan man nå dem på ett sätt där det inte känns forcerat eller att man går via skolan. Så då grundade vi stiftelsen för att liksom hitta nya, både digitala sätt men också inom film och tv. Ta fram olika produktioner där man liksom kan nå ungdomar som strugglar. Men liksom lite liksom på ett mer avslappnat sätt. Att man kan konsumera det på samma sätt som man lyssnar på musik.
Så
det är ändå någonting som säkert har hjälpt mig också när jag skrivit boken. Och så här att jag vågar vara så öppen med mina känslor. För man har jobbat med detta arbetet så länge. Och man vet typ att det är så jävla, alltså jag går ju själv på vårdcentralen nu för att söka hjälp. Men man vet liksom att det är så jävla onödigt att spendera sitt liv och må dåligt och kanske också känna sig ensam.
Exakt.
Alltså, så att,
och vad heter stiftelsen?
Den andra sidan.
Det är så himla fint.
Ja, men vi har grundat startat upp ett projekt nu, en app där man som heter Här ligger jag, där man bara liksom ska kunna skriva hur man mår och så ska andra känna igen sig. Så att sitter man i Malmö eller typ på landsbygden i Båstad eller uppe i Västerbotten där jag också har ett hus, så ska man liksom se att liksom här ligger jag och känner mig ensam idag, så kan man se att även om det inte är någon i sin lilla umgängeskrets som är samma, så finns det i alla fall kanske 500 i Sverige som känner exakt så just då.
Ja.
Och det känner jag, eller så här, igenkänning och gemenskap är typ det jag
det är ju en otroligt bra medicin.
Ja, och det var ju det, där går faktiskt liksom både Halle Gjag, alltså då, och Halva Malmö lite hand i hand i det här. Ja. Det ena inriktar jag mig åt kärlek och sex, och det andra åt ångest och ensamhet typ. Ja. Men att sätt liksom att normalisera liksom de känslor man får, och att precis. Livet är inte så jävla lätt.
Nej, det är
men det är det inte för många, och det är viktigt att komma ihåg att du är liksom inte ensam där om du ligger i din säng just nu och har fått en ångestattack. Mm. Ja. Så att... Nej, men så att det känner jag är en viktig del av mitt liv också, och faktiskt har gjort att jag börjar ju lite inledningsvis med att säga det här med ångest och att det är svårt att hantera också när saker går bra på något sätt.
Mm.
Men det har varit väldigt skönt att stå med ett ben i arbetet med unga, för vi jobbar också väldigt mycket med unga som har så här suicidala tankar och sådär. Att man liksom inser djupet i livet.
Ja, men verkligen.
Och inte bara det glammiga.
Ja, nej, precis.
Ja. Mm. Gud, det känns som vi har så mycket synergier, alltså, med Ångestpodden.
Men du måste ju tillbaka. Vi hann liksom hälften av våra frågor nu. Men alltså.
Det gör jag gärna, det är så härligt att vara här. Och också liksom få träffa ett gäng krigare som har drivit den här frågan också mycket, för att efter liksom så här, Tim Berling Foundation, när det kom, liksom det kommer ju mer och mer, och det är så bra att man kan nå ut, men liksom att alla jobbar på sitt olika sätt.
Precis.
Tror jag är så viktigt.
Mm. Okej, sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Fasen. men jag tror... det är ju stort som smått. Nu pratar vi ju jättemycket om det här arbetet kring att hjälpa folk som kämpar, för det är där jag tror det riktiga livet är. Någonstans att möta medmänniskor. Sitter man på en middag och pratar, hur mår du? Blablabla. Hur går jobbet? Eller om man vågar prata om något äkta, så mår man ju mycket bättre. Så det skulle jag säga är liksom den djupa inspirationen. Men sen så älskar jag ju när man lyckas få till bra historier. Alltså jag är ju en fiktionsnörd liksom, så allt från mår jag dåligt så plockar jag alltid upp Harry Potter såklart och går igenom, men också typ böcker, alltså Generation X, har ni hört om den boken?
Vi hade en annan gäst som nämnde den.
Ja, det kan vara, för de namedroppade den nämligen på spåret. Och så kände jag, varför känner inte jag till den här boken? Så då beställde jag hem den, och det är en av de bästa böcker jag har läst flera år. Och då är det så här, den är skrämmande. Alltså ni vet när språket bara, hur kan man skriva så här? Och inte litterärt utan smart. Den sitter jag faktiskt nu varje kväll när jag sitter med idétorka med min nya bok. Och sen så går jag igenom det liksom. Så
Men vänta, Halva Malmö ska ju också bli tv-serie.
Ja.
Eller film.
Tv-serie. det måste jag också säga. Både inspirerar och ger ångest.
Du får komma tillbaka när den har blivit serie.
Ja, men då ska jag ge en uppdatering och ge allt skvaller från inspelning.
Det vill jag.
Men det är nu under vår. Hoppas jag att det ska bli klart med distribution och så. Det är väldigt, väldigt häftigt att se hur historien börjar leva utanför sig själv. Att det är några andra som ska skriva manus. Jag och min syster Adina ska vara med, men det är de som skriver, så de tar Amanda och gör en annan Amanda. Det ska bli kul att se den utvecklingen också.
Otroligt. Tack så jättemycket för att du väljer Gästångens på den.
Det är jag som ska tacka. Vilken eftermiddag.
Tack.
Jag tycker också det är otroligt att Amanda också jobbar med våra frågor.
Verkligen. Och vi var ju lite inne och snuddade vid det, men den här stiftelsen som hon jobbar för ska ju också lansera en app nu i vår som heter Här ligger jag, och den är finansierad av Arvsfonden.
Ja, de gör så mycket bra.
Verkligen.
Till exempel den här appen, och jag tycker bara så här ligger jag, fan vad jag ligger och bara så har ångest ofta.
Ja, och mår lite skit.
Då liksom. Behöver jag en sån app.
Verkligen. Och jag bara älskar också det här, alltså den här råheten i, det var ju någon av er som ställde frågan bara så, men hur ska man göra hur ska man inte ta saker personligt? Det går inte.
Nej.
Finns ingen mirakel som gör. Det är klart att du kommer ta det personligt. Sen ju mer skitsaker du är med om, så, alltså det låter ju mig helt sjukt, bara så kommer man vänja sig vid det så känns det inte lika mycket. Nej. Alltså inte så, men så att man hela tiden ska komma bort från att saker ska kännas personligt och att man inte ska ta det personligt på ett negativt sätt. Alltså om man inte vågar utsätta sig för saker som kan få en att, ja, att det ska kännas personligt då, och att man ska ta det negativt, då kommer ju inget någonsin kännas. Då blir ju ingenting på riktigt.
Nej, och också liksom, alltså det finns inte något så mirakel som då bara, om du tänker så här, då kommer det absolut inte drabba dig personligt. Alltså så.
Nej.
Det är
jättejobbigt.
Alltså, det bara är så. Gud, du och jag borde göra något mer avsnitt med så skit vi har varit med om. Med det. Alltså jag får nämligen upp så tre olika händelser nu. Som jag bara så, typ, jag tror inte ens jag har sagt dem i podden. Men som verkligen så är vidriga. Och som bara så, jag tog det jättepersonligt.
Ja, absolut.
Ja.
Mm. Tack så jättemycket Amanda för att du vill gästa Ångestpodden. Du får ju komma tillbaka eftersom vi inte hann med mycket mer än hälften.
Nej men alltså verkligen, och det bästa av allt är att Amanda, inte det bästa av allt, men Amanda är också Bajen-supporter.
Mm.
Så jag hoppas att vi kommer sitta på läktaren tillsammans nu i vår.
Vi hörs som vanligt nästa vecka igen.
Då hoppas jag att jag är frisk.
Hej då!
Hej då!
Podplay. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.